Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om skräcken i källarateljén. Mitt namn är Nils Bergman.
Sa jag det i tingsrätten? Jag sitter med den under jag för att jag ska försöka ringa. Just ja, nu dras jag tillbaka i det här. Jag har förträngt en hel del.
Jacqueline har förträngt delar av det som hände i källarateljén av förståeliga skäl. Men under tingsrättsförhandlingarna som hölls i Stockholms tingsrätt våren 2020 så minnes hon bättre. Där har hon berättat hur hon, hennes dåvarande pojkvän Marcus och deras gemensamma vän David under kvällen fått utstå dödshot och både fysisk och psykisk misshandel. Gärningsmannen, Michael, sa att de inte kommer komma levande ur den här källaren. Han dränkte in Jacqueline och Marcus i lacknafta och drog även en svart plastpåse över Jacquelines huvud. Hon trodde då för några sekunder att de var på väg att avrättas. Den här mardrömskvällen övergår till natt och hoten och våldet eskalerar. Jacqueline och Marcus beordras att sitta still i den soffan de sitter i. Och Michael täcker över dem med täcken och kuddar så att de ska bli så orörliga som möjligt. Rör de på sig så kommer de att dö, säger han. Men där, under täcket, sitter Jacqueline med sin tändare och sin mobiltelefon i händerna. Hon har en plan att ringa 112 så fort hon får chansen. Men Michael hinner upptäcka hennes mobiltelefon och ta den ifrån henne. Jacqueline tänker då för en kort stund om hon eventuellt ska försöka tända eld på täcket.
Men jag ser inte att han har någon tändare, men jag själv en tändare och tänker en stund om jag själv ska tutta på liksom något täcke och så att han blir distraherad typ. Jag försöker tänka på hur vi ska komma därifrån väldigt tidigt, att jag vill ut. Jag säger jag vill härifrån liksom.
Att sätta eld på något i lokalen skulle kanske tvinga Michael att öppna ståldörren. På så sätt skulle de kunna fly. Men den planen är för riskabel eftersom Jacqueline och Marcus själva är indränkta i lacknafta. Jacqueline börjar nu känna att hon har fått nog. Den här situationen måste upphöra.
Alltså jag börjar få nog så att jag även om man hotar mig liksom, så tänker jag inte ge upp utan liksom och har försökt liksom fly. Så jag, Marcus säger åt honom och att det är nog nu liksom och går emot honom. Och då gör jag också det. Och då börjar de putta på varandra. Och jag blir jätterädd och då ligger det där järnröret som man också har använt tidigare, ja, som jag har sett han hålla i. Ligger det på, han tappar det eller någonting, eller det ligger i alla fall på marken, så jag lyckas ta upp det. Och de puttar på varandra och jag vågar inte gå till anfall eller någonting sånt. Så jag smiter upp till den här nischen då Och då har jag det här järnröret, så jag börjar banka i väggen allt vad jag kan och skriker hjälp, ring polis.
Vid utgången till källarlokalen finns en nisch, alltså en liten vrå in i väggen. Dit tar sig Jacqueline i ett försök att skydda sig från Michael, som nu helt tycks ha tappat besinningen.
Jacqueline tar skydd bak i en nisch.
Vi hör Marcus.
Och vi får lite distans till varandra och gärningsmannen börjar kasta objekt, vad han än kan hitta för någonting. Kasta runt omkring sig med syfte att träffa oss.
Medan Michael börjar kasta saker omkring sig, och i synnerhet mot Jacqueline och Marcus, grips Jacqueline av mer och mer panik.
Jacqueline står då och skriker i den här nischen efter hjälp. Och det är då grannarna uppmärksammar det och ringer polisen.
Det är först nu, efter midnatt, som det första larmsamtalet rings in. En polispatrull skickas ut till platsen och pratar med grannarna som ringt in. Men det är tyst när de kommer dit, och de kan därför inte härleda var skriken kommer ifrån. Michael fortsätter under tiden att kasta allt han kan få tag på mot Jacqueline och Marcus. Glasflaskor, färgburkar och köksattiraljer.
Ja, men allt som man får tag på. Alltså det står ju en massa bråte, alltså så här flaskor, kastrull, möbeldelar, färg. Men att det fanns ganska mycket glasflaskor där, så att han börjar väl med dem.
Mm.
Även Marcus har tagit sig bort mot nischen där Jacqueline gömmer sig. Men den är inte tillräckligt stor för att skydda dem båda, och då glasflaskor haglar mot dem hamnar Marcus i skottlinjen. Och han blir träffad.
Och då får ju han en smäll i huvudet först. Och sen en till. Alltså det flyger ju bara grejer.
Och vad menar du med en smäll i huvudet då?
En flaska i huvudet.
Okej.
Okay. Och jag, det börjar ju forsa blod liksom.
Så träffas jag i huvudet av en flaska mousserande som går sönder i huvudet på mig. Båda slagen är väldigt kraftfulla. Jag märker att det ena slaget får mig lite ur balans. Det svartar lite för ögonen, men jag ramlar inte utan får tillbaka kontrollen ganska snabbt.
Flaskan krossas mot Marcus huvud och orsakar 7 sårskador, varav 3 av dem kommer att bedömas som allvarliga. Det börjar nu rinna stora mängder blod från Marcus huvud, vilket bidrar till ytterligare panik och dödsfruktan.
Och ja, Marcus börjar blöda. Och det är jätteobehagligt. Jag tror att han ska dö. Och jag blir livrädd och skriker. Alltså jag skriker ju väldigt mycket. Här har ju jag slutat hålla truten, för jag vill verkligen att polisen ska komma liksom.
Jacqueline skrek att Marcus blöder i huvudet.
Kompisen David har tillfälligt tagit skydd i källarlokalens toalett. Men när han hör Jacquelines panikartade skrik inser han att den här situationen har nått en ny nivå.
Det var väl då som jag började inse att okej, nu måste man vara rädd om sitt liv. Så då kände jag en dödsfruktan liksom.
Det går inte att på något sätt lugna ner eller få kontroll över Michaels urspårning, och Jacqueline får nog på riktigt. Hon struntar i eventuella repressalier, såsom bestraffningar i form av misshandel från Michael, och beslutar sig nu för att börja skrika för full hals. Då kommer också David ut från toaletten.
Och då har jag inte sett David på en stund liksom. Och sen så ser jag att han får den här kulan i nacken i full fart.
Jag vet inte, det kan inte ha varit så många minuter efter att Marcus började blöda i huvudet som jag fick glaskulan mot mig.
Med sin nedsatta synförmåga överraskas David när Michael plötsligt stormar mot honom med en 1,5 kilo tung glaskula. Den slungar Michael mot Davids nacke.
Och då skriker jag ju till liksom att jag kan bli helt blind av en sån grej, för att jag har haft massa näthinnelossningar. Så sen hoppade jag in där då bakom väggen, och då ska jag tillägga att jag är ju helt blind på ena ögat och ser 10% på andra. Så det är rätt lite syn. Så jag kan liksom inte stå och försöka, annars hade jag ju nog försökt göra någon hjälteinsats och faktiskt försöka öppna upp dörren. Men jag är inte kapabel till det, för att jag har inte den förmågan liksom. Så det kan tyckas fegt, men jag hoppade in bakom väggen. Och där stod jag och var tyst liksom.
David har under de här skräckfyllda timmarna fått utstå en annan typ av misshandel och tortyr än den mer fysiska som Jacqueline och Marcus fått utstå. Med David har Michael spelat ett mer psykologiskt spel, där han har tagit kontroll över honom och fått honom att dansa efter hans pipa. Men det här hårda slaget med glaskulan mot nacken har chockat David, som inser att det enda han kan göra är att själv söka skydd. Och han hittar då en ingång som leder in bakom en vägg.
Du säger att du är orolig för Marcus. Hur känner du själv då? Hur känner du för Davids del?
Ja, David, men jag har ju haft lite svårt att liksom, i och med att David har ju spelat med. Han har ju varit hans favorit under kvällen. Och har inte tagit alls något stryk som vi har gjort liksom. Eller, så jag är väl lite besviken på David. För jag vet inte vart jag har honom. Om de har kommit på det här tillsammans. Jag vet inte vad jag ska tro. Men jag blir jätteorolig för honom när han liksom får kulan på sig och sånt där. Och,
men är din uppfattning då fram till att David får den där kulan, då vet inte du riktigt vilken sida han står på, eller?
Alltså jag vill tro, men alltså Marcus säger hela tiden att han spelar med liksom.
Ja.
Men jag tycker att det går lite väl långt ibland. Alltså jag kan inte läsa av hans... Alltså jag får inga hint om att han spelar med. Så att jag har jättesvårt att tyda det liksom. Och jag tyckte väl att det hade varit smartast att vi alla tre hade bara försökt övermanna han liksom och tagit oss ut. För nu har vi varit i det här i så många timmar liksom. Och hur kan en person utsätta tre andra för sån här terror liksom?
Efter ett långt och ihärdigt skrikande efter hjälp tycker Jacqueline plötsligt att hon hör någon utanför dörren. Det är polispatrullen med insatschefen Antti i spetsen som äntligen lyckats lokalisera dem. Poliserna bankar på dörren och försöker kommunicera med dem. Men Jacqueline och Marcus är fortfarande i ett förutsatt läge där de står i den trånga lilla nischen.
Ja, vi ser vår chans och springer, för att det är ohållbart att han ska, om man ska träffa Marcus flera gånger i huvudet. Liksom. Så vi springer till toaletten.
De tar sin tillflykt till toaletten och avvaktar för att se vad Michael gör nu när även han inser att polisen är nära. Och mycket riktigt så börjar nu Michael plötsligt lugna ner sig i sitt kastande och börjar istället skrika så att poliserna ska höra.
Då börjar Michael skrika ännu högre. Please, please don't kill me. För att överrösta mig liksom. Så att han gapar. Och han står ju mycket närmare dörren, så det är jättefrustrerande, för jag vet inte om poliserna hör mig eller inte liksom. Eller om det dränks i hans ljud.
När polisen nu närmat sig börjar Michael spela offer. Jacqueline hör hur poliserna uppmanar dem att öppna dörren. Men det går inte, för Michael står fortfarande och blockerar den.
Han står i vägen och det, när han börjar få slut, jag tror han får lite panik där. Sen har han slut på grejer och kastar mot oss också. Och då så slänger han sig, han snubblar ner från platån. Och då ser vi våra tillfälle. Och han ramlar liksom in mot rummet. Och vi kutar allt vad vi kan mot dörren. Liksom, för då har det känts som att polisen har varit där en evighet. Men de får ju inte upp dörren. Alltså vi måste ju öppna den inifrån. Liksom. Så då kutar vi för allt vi har. Och så kommer vi ut. Ja.
Men ta det från
ja, från att början. Vi dyker ut eller?
Ja, men exakt.
Oh, alltså det var så sinnessjuk känsla. Jag tänker mest bara på att vi ska överleva, att vi överlevde.
Lättnaden är total när Jacqueline och Marcus kastar sig ut. De överlevde. Jacqueline klarade sig hyfsat oskadd rent fysiskt. Men värre är det för Marcus som inser att han behöver akutläkarvård. Men först vill de ta sig så långt ifrån källarlokalen och gärningsmannen Michael som möjligt.
Men vi såg ju helt sjuka ut. Vi var ju dränkta i färg och det var blod över hela mina kläder. Och jag minns bara att vi liksom glider ut på varandra typ. Och att vi har massa riktade vapen mot oss. Och att vi måste säga att vi liksom inte är att vi inte är farliga och sådär.
Efter att polisen insett att de här två personerna är brottsoffer och inte gärningsmän, så omhändertas de och för snart till det närliggande Södersjukhuset.
De tar oss till sjukhuset och där separeras jag och Marcus och så får jag prata med två poliser.
Samtidigt inser polisen också att gärningsmannen är kvar i källarlokalen, som de då beskriver som en soptipp. Och det är genom de inledande förhören på sjukhuset med den fortfarande chockade Jacqueline som får polisen att tro att även den fjärde personen, David, på något sätt kan agera ett medgärningsman. Även om det inte är så Jacqueline uttrycker sig.
Det var väldigt svårt att tyda in och jag var ju fortfarande i chock när jag blev förhörd först. Och jag trodde ju som sagt att David hade stuckit. Och jag fick ingen... Jag kände ju inte honom så bra heller. Och... Jag tror att jag kanske någonstans var arg också att... Alltså typ lite som i den här Rune Östlund-filmen. Att så här, det kommer en ravin och... nu säger inte jag att han gjorde så. Men det upplevdes kanske lite så hos mig. Det där, det vet jag ju inte alls vad hans mening idag. Och liksom han är världens snällaste kille. Och han var också jätterädd själv och liksom gjorde väldigt bästa ut. Så säger vi alltid, folk gör sitt bästa utifrån sin egen kapacitet. Och det gjorde vi alla. Liksom, och... Så det var jättekonstigt att bara förhålla sig till hela situationen just där och då. Men jag försökte ju vara så liksom informativ som möjligt. Och, men mest var jag tacksam över att vi var ute.
Marcus får sina skador i huvudet ihopsydda och man väntar med att förhöra honom. Och samtidigt befinner sig David fortfarande kvar bakom väggen i källarlokalen, dit även Michael har tryckt sig in.
Och där stod jag och var tyst liksom.
Vi hör David.
Tills att polisen hade kommit in och tagit hand om Marcus och Jacqueline. Då trodde jag ju att mannen i fråga var borta i bilden också. Men då började han viska. Då viskade han liksom att hej, jag är här. Några meter bredvid dig. Jag ska plocka ut dina ögon. Jag ska komma efter din mamma. Det var, han hade några olika... liksom fraser som man drog repeterande hela tiden och det var otroligt psykiskt påfrestande. Otroligt psykiskt påfrestande. Och polisen står ju där utanför och de är så jävla klåpiga att de inte ens går in i bakom väggen. De har ju liksom möjlighet att gå in där. Men de står liksom i 2 timmar och bara, vad är det David? Du försöker lokalisera dig och jag står och viftar med en hand liksom, ut i ett hål utanför väggen. De ser vart jag är. Jag förklarar liksom att han står liksom 3 meter ifrån mig med en kniv. Kan ni se till att banka upp den här väggen nu liksom? Så jag skriker ju för mitt liv liksom. Och det där var otroligt. Det där var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. För att han står liksom och säger att han ska plocka ut mina ögon. Han ska komma efter... min mamma, han ska döda mig och repetera de grejerna hela tiden. Och han kom ju inte in där längst in där jag tryckt in mig. Jag var till och med tvungen att ta med skorna för att kunna stå där. Man måste vara riktigt spinkig för att komma in där. Vilket jag är.
Mm. Är det något mer du vill...
Jag tycker att det är jävligt av polisen att de är så oobservanta att de inte tar och kollar in där han stod. Det är ju för jävligt.
Efter att polisen rivit väggen separeras David och Michael och de båda förs till polisstationen. Därför hörs David inledningsvis som misstänkt, men detta missförstånd reder snart ut sig när hans berättelse kommer fram. Samtidigt har Jacqueline och Marcus undersökt av läkare och fått tvätta av sig blod, färg och lacknafta. Dagen efter är de fria att lämna sjukhuset. Vi hör Jacqueline.
Vi var där över natten, de tog mina kläder och jag fick alldeles för stora sjukhusbyxor och jättebananskor och alltså, jag såg fan klok ut, någon macka som jag inte tålde så jag... med gluten så alltså. Och så sen så kom ju Marcus och han hade ändå stylat till kläderna. Men vi fick ju gå, jag tror det var Sös vi var på. Jo, fick gå därifrån på morgonkvisten. Då hade han ju sytt en massa stygn i huvudet och man hade rakat av håret och allting. Och så blev vi bara utsläppta på gatan liksom i de här UFO-dräkterna. Jaha, vad gör vi nu? Och så kom hans kompis och mötte oss i alla fall.
Väl utsläppta kommer Jacqueline snart inse att ett nytt hot hägrar. Hotet om osäkerhet och ovisshet kring vad som kommer att hända med Michael. Den traumatiska händelsen kryper in under skinnet på Jacqueline, som inte behövde mer mörker i sitt liv. Men hon åker tillbaka till arbetskooperativet i Södertälje.
Jag hade ju, för det första hade jag inte heller sagt till stället att jag... Alltså det var så pinsamt att berätta. Men jag försökte liksom, jag kom tillbaka och var helt vit i ansiktet. Och de hade väl fått informationen. Det låter ju så konstigt. Det var ju ingen riktigt som fattade vad det var som hade hänt. Även om media skrev om det och så här.
Så... Och jag vågar typ inte säga någonting om det. Typiskt henne, åker inte till stan en gång och så blir det något jävla. Typiskt. Så ofta man har fått höra det, så jag orkar liksom inte. Nej, det var inte mitt fel. Och det var liksom ingen urspårad liksom rave som hade gått som slant, utan det var liksom medveten sadism från en person.
Jacqueline försöker återgå till någon slags vanlig vardag, men hon känner sig ständigt ofokuserad och rastlös. Det enda som fungerar är promenader. Långa sådana.
Nej, men det som blev efter det var att jag kunde bara gå. Gå och gå. Så jag lämnade alla mina saker på rummet. Och liksom, för jag blev rädd för ljud på natten. Och jag tror jag kanske överlevde en halv... Nej, inte ens en natt tror jag. Utan jag var där helt tom. Så att jag bara låste dörren och bara gick. Och sen dess så bara gick jag i flera månader.
Under tiden Jacqueline bearbetar sitt trauma genom att försöka promenera bort det, arbetar polis och åklagare med en förundersökning. Det innebär att ett åtal och en tingsrättsförhandling ligger i framtiden. Och för att förbereda sig på den processen så börjar Jacqueline lyssna på Rättegångspodden.
Varenda natt så har ju du varit... Alltså det är det som är så... Jävla absurd, för att det här har verkligen varit min snuttefilt istället. Och det kan ju låta liksom kanske lite morbid av mig, eller vad man nu ska säga. Det, inte det ordet, det kan inte passa så bra. Men att liksom lyssna på hemska historier, eller, men det lotsade mig fram i hur en rättegång fungerar. Ja, jag hoppas att... Jag har ju tagit del av andras historier också liksom, så att jag känner väl att bjuda på sig själv är väl det minsta jag kan göra tillbaka också. Mm.
Månader går och slutligen väcker åklagaren åtal mot Michael. Han åtalas då bland annat för misshandel, försök till misshandel, olaga frihetsberövande, grovt olaga hot, ofredande och skadegörelse. Tingsrättsförhandlingen drar igång i maj 2020, och för vännerna Jacqueline, Marcus och David blir det en kraftansträngning att tvingas återuppleva och återberätta de här händelserna.
Det var i trygga rum som vi fick möta han igen, såklart. Men jag blev ju ändå, man blev ändå ledsen att han inte ägde upp för någonting och att han fortfarande förnekade och inte kunde titta oss i ögonen och liksom äga upp för det han har gjort. Det var provocerande.
Har nu mål B 24-03-20 och nu förhör Michael. Jag överlåter till åklagaren ledare förhöret. Varsågod.
Tack. Michael, vi kan väl börja med lite kort bakgrund. Du har ju hört vad målsägaren har berättat om hur ni...
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det blir dags för den tilltalade Michael att berätta sin version om vad som hände i källarateljén. Han nekar till samtliga åtalspunkter och menar att egentligen är han som är brottsoffret.
Realmente todavía estoy en choque y no sé qué pensar.
Ja, det är ju faktiskt jag är fortfarande chockad. Jag vet inte vad jag ska tro.
Nej. Porque si pensara podría pensar que es una conspiración.
Om jag skulle försöka tänka efter så skulle jag kunna tro att det var en konspiration.
Dado que las personas presentes aquí,
eftersom de här personerna som är närvarande här
pertenecen a diferentes tipos de grupos urbanos.
De tillhör olika typer av urbana grupper.
Como podría decir haters, diferentes tipos de, no sé realmente el nombre, pero son de los años 70 a los 80, creo que surgió un grupo haters y ellos pertenecen a ese grupo. Marcus es grados 33 y yo estuve a punto de pensar que era masón, pero no.
Ja, de tillhör ju olika grupper som uppstod på 70 eller 80, tror jag. Haters eller hipsters eller hasters tror jag de kallas. Jag vet inte riktigt. Och Marcus tillhör grupp 33 och ett tag trodde jag att han var frimurare.
Jag pensaba que era como una especie de iniciación o aceptación.
Och jag trodde att det var någon sorts initiationsrit först eller någon sorts upptagande.
När Michael fått spekulera klart vill åklagaren att han ska börja redogöra för den aktuella kvällens händelser. Då börjar Michael ta omvägar och kommer aldrig riktigt till skott. Åklagaren börjar då ställa mer direkta frågor.
Om vi går framåt då på söndagen. Stämmer det att Jacqueline...
Ja, men söndag.
På söndagen. Ja. Stämmer det att Jacqueline kommer dit på eftermiddagen? När ni är i studion, du och David och Marcus.
På eftermiddagen. På eftermiddagen.
Ja. Vad?
Va?
Pardon?
Vad sa du?
Ursäkta. Vad sa du?
Frågade vad jag sa?
Ja. Ja.
På eftermiddagen. På söndag eftermiddag. Stämmer det som Jacqueline berättat och David och Marcus att ni är i studion alla fyra då och Jacqueline kommer dit?
Pero es que si me deja explicar antes de que Jacqueline pasara pasaron de diferentes cosas.
Men om du låter mig förklara så innan Jacqueline kom så hände det många andra saker.
Mm, ta det som är relevant då.
Ja, perfekt.
Ja, vad bra.
Antes que Jacqueline llegara estábamos planeando para empezar el cumpleaños de David.
Det Michael börjar prata om är inte speciellt relevant, anser åklagaren. Hon ber honom återigen gå vidare i sin berättelse och redogöra för de händelser som är intressanta för åtalet. Michael börjar då redogöra för bland annat var i lokalen han stod och rökte och hur många cigaretter han röker under kvällen. Åklagaren får helt enkelt börja ställa mer tydliga gärningspåståenden.
Det gör sig gällande att du slår Marcus med en pinne eller baseballträ. Stämmer den uppgiften?
Det är negativ.
Nej. Du ska slå sönder glasbordet. Det är det första som hände enligt Marcus. Stämmer det?
Ja.
Nej. Vem har slagit sönder glasbordet då?
La mesa de cristal, no tengo idea. Puede que le haya roto David.
Glasbordet, jag har ingen aning. Det kan ha varit David som hade sönder.
Mm. Har du uttalat några hotelser mot målsägandena?
No.
Nej. Att de ska dö?
No.
Nej. Har du hindrat dem att lämna det här utrymmet?
No.
Nej. Har du stått i vägen för dem?
No.
Nej. Har du haft någon kniv i något tillfälle?
No.
Nej. Det här som Marcus berättade då, att du sätter kniven mot hans lår. Stämmer den uppgiften?
No.
Nej. Nej. Det här kugghjulet, kastar du det mot Marcus men att det missar honom och träffar i väggen?
No.
Stämmer inte? Nej. Jag har också hört att det berättas om lacknafta. Du skvätter lacknafta på Marcus och Jacqueline. Träffar även David.
No. No vi la guarras.
Jag såg ingen lacknafta. Jag såg.
Har du sett någon annan göra det?
No.
Nej. Deras kläder är ju, de är ju undersökta och de har ju lacknafta på sig. Har du någon förklaring till det?
Min ropa también ha sido analizada.
Ja, man har ju analyserat mina kläder också.
Dina kläder hade väl inget? Utan det är målsägandes kläder.
Tal vez David le lanzó a ellos.
Det var David som kanske som kastade på dem.
Kanske, men det är ingenting du har sett. Nej.
Yo estaba durmiendo.
Jag sov.
Du sov? Okej.
Plötsligt kommer Michael med uppgiften om att han sov under det här händelseförloppet, något han aldrig tidigare har nämnt. Michael fortsätter att förneka samtliga anklagelser men saknar trovärdiga förklaringar kring hur alla skador, både på målsängarna och i lokalen, uppstått.
Jacqueline berättar att hon har fått en plastpåse över huvudet av dig. Stämmer den uppgiften?
No, incorrecto.
Nej, det är fel.
Mm. Marcus har också berättat om att han får en flaska, eller i alla fall två flaskor i huvudet. Och av den ena gör så att han börjar blöda. Är det någonting du har gjort?
No.
Och de två flaskorna som Marcus berättat om då, vem menar du har kastat dem på honom?
Ja, han kastade dem.
På sig själv.
Kommer.
Ursäkta?
Marcus berättade att han har fått två flaskor i huvudet av dig. Och du säger att han har kastat dem själv. Har han kastat dem på sig själv då? Eller hur menar du?
No, que me las lanzó hacia mí.
Nej, han kastade dem mot mig.
Okej, han har kastat flaskor mot dig. Har du någon förklaring till varför Marcus då behöver sy i huvudet och ha skador i huvudet?
Ah, porque yo realmente creo que en el tiempo que estuvieron en el baño, él se las hizo con Jacqueline.
Ja, jag tror faktiskt att under den tid som de var på toaletten så så gjorde han dem på sig med Jacqueline.
Okej.
Michael nekar också till att ha slagit David i nacken med en glaskula. Alla skador som har uppkommit på målsägandena har de troligtvis orsakat själva, menar han. Åklagaren får inte ut mycket mer från Michael och förhöret rundas av.
När polisen kommer till platsen har du hört att de berättar om att de skriker på att han är beväpnad med kniv. Och då syftar de ju på dig. Och sen när polisen står utanför och Jacqueline och Marcus lyckas ta sig ut, så får ju polisen uppfattning om att de flyr ut och är chockade. Varför tror du att det är så?
Porque todo lo tenían planeado.
Ja, för att de hade planerat allting.
Okej. Okay. Så de spelar, menar du då? Att det är något skådespeleri när polisen kommer?
Claro.
Ja, just det.
Okej. Okay. Har jag förstått dig rätt nu då? Du har inte gjort någonting mot dem, utan snarare är det de som har gjort saker mot dig.
Yo todo lo que hice fue en mi defensa, pero yo no traté de maltratarlos ahí en ningún momento.
Allt jag gjorde gjorde jag i mitt försvar. Jag försökte aldrig misshandla dem.
Michael hävdar alltså självförsvar. Och för att styrka det verkar det som att han och hans försvarare har ett S i rockärmen.
Hej Michael. Du, före lunch här så delade din försvarare ut någon bild här.
Innan lunchpausen lämnar de nämligen in en bild tagen under kvällen. Och enligt Michael och hans försvarare så är bilden talande för hur lugnt och stillsamt allt var. Men Marcus målsägande beträde är av en helt annan uppfattning.
Jag ska förklara vad jag tycker att jag ser, så får du väl kommentera det. Jag ser bland annat ett soffbord som är sönderslaget. Och jag ser också två personer som sitter uppkurade i soffan och ser ut att hålla om varandra. Ser du det också, eller?
Ja.
Okej. Och i vilket sammanhang menar du att den här bilden är tagen?
La foto, normalmente nunca hago fotos en casa de los amigos.
Ja, alltså bilden, i vanliga fall så tar jag aldrig bilder hemma hos kompisar.
Det var inte min fråga. Försök svara på den frågan som jag ställde till dig. Kan du upprepa frågan då en gång till? Okej, jag säger till dig att jag ser ett soffbord som är sönderslaget och jag ser två personer som sitter i en soffa och håller om varandra uppkurade. Och då frågar jag, i vilket sammanhang menar du att den här bilden är tagen?
I vilken kontext är det här bilden tagen?
Det är inte någon kontext alls, det är en bild.
Mot bakgrund av de berättelser vi har hört tidigare i målet, nämligen att du hotar personer, slår personer, slår sönder saker i den här lägenheten eller lokalen. Och så tittar vi nu på en bild som tycks avbilda just den här situationen. Har du någon kommentar till det, eller har du någon annan uppfattning om det sammanhanget jag tycker mig se av den här bilden som du själv har åberopat?
Det är en bild som beskriver situationen som vi var i just då, att allihopa, att allt var bra.
Vi lämnar det då.
Tingsrättsförhandlingen avslutas och ett par veckor senare, den 27 maj, faller tingsrättens dom. I domen resoneras det huruvida Michael varit allvarligt psykiskt sjuk vid tiden för den här händelsen. I domen står det att av materialet tingsrätten tagit del av anser man att det framgår att Michael stundom talat med sig själv på ett sätt som kan uppfattas som avvikande, medan han andra gånger snarare uppträtt utstuderat och beräknande. Efter gripandet observerades ett klart avvikande beteende och man bedömde att det förelåg en allvarlig psykisk störning i form av ett drogutlöst psykotiskt sjukdomstillstånd. Vid den rättspsykiatriska undersökningen uppträdde Michael ordnat. Han uppvisade inte några tecken på paranoia eller sviktande verklighetskontakt. Den sammantagna rättspsykiatriska bedömningen är att Michael begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning i form av en drogutlöst psykos. Däremot lider han vid tiden för undersökningen inte av någon allvarlig psykisk störning. Sammantaget gör tingsrätten bedömningen att Michael varit i ett sådant tillstånd vid gärningstillfället att han haft en i vissa avseenden bristande verklighetsuppfattning. Hans tillstånd bedöms dock inte ha varit av sådant slag att han inte ska anses ha varit så pass orienterad i tidrum att han därigenom skulle sakna uppsåt. Tingsrätten skriver vidare att de därför övergår till att pröva de objektiva och subjektiva förutsättningarna för ansvar, åtalspunkt för åtalspunkt. Och de kommer då fram till följande. Michael döms för försök till misshandel för att ha kastat ett kugghjul mot Marcus och Jacquelines huvuden. Han döms för skadegörelse för att ha förstört hela källarlokalens inredning. Han döms för olaga hot för att ha sagt att alla ska dö och att ingen skulle få lämna lokalen levande. Han döms för grovt olaga hot för att ha hotat Marcus med en kniv samt för att ha stuckit kniven mot hans lår. Han döms för ofredande för att ha hällt lacknafta på Marcus och Jacqueline och för att ha satt en plastpåse över Jacquelines huvud. Han döms för misshandel för att ha slagit dem i baseballträ, kastat två föremål, varav ett av föremålen var en flaska, mot Marcus huvud samt med hård kraft kastat en stor glaskula som träffade David i nacken. Tingsrätten finner också styrkt att målsägandena under denna tid anses ha varit frihetsberövade. Att Michael med hotfullt och våldsamt beteende hindrat dem från att lämna lokalen. Och att han tagit Jacquelines mobiltelefon och därmed hindrat henne att ringa 112. Samt att han har stått och vaktat den enda utgången. tingsrätten gör bedömningen att den som begått ett brott under en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till en annan påföljd än fängelse. Straffvärdet för den brottslighet som Michael har gjort sig skyldig till motsvarar enligt tingsrättens mening fängelse i 3 år. Men som tidigare framgått ska dock i mildrande riktning beaktas att den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt. Då själva gärningarna var utlösta ur ett psykosliknande tillstånd finner tingsrätten att synliga skäl för att bestämma påföljden till fängelse inte föreligger. Valet står därmed mellan villkorlig dom och skyddstillsyn. Villkorlig dom anses vara utesluten endast i de fall då det finns särskild anledning att befara att en tilltalade kan komma att återfalla i brott. Medan skyddstillsyn anses vara utesluten endast om det helt saknas anledning att anta att påföljden kan bidra till att en tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Av utredningen framgår att Michael lever under oordnade sociala förhållanden och att han har en missbruksproblematik. Den lämpligaste påföljden för honom blir därför skyddstillsyn i förening med en särskild föreskrift om att han ska underkasta sig den vård och behandling som frivården bestämmer.
Det var så bisarrt att sitta i häktet för någonting som jag inte hade gjort.
Innan tingsrättsförhandlingen avslutades fick David frågan av sitt målsägandebiträde om hur hans tid efter den här händelsen varit. Att David inledningsvis misstänktes som medgärningsman när han i själva verket varit brottsoffer som misshandlats var minst sagt påfrestande.
Jag mådde dåligt för att jag fick låna kläder av polisen. Skor i någon ful gammal färg som var för små. Så jag fick skavsår. Så fick jag gå ut med byxor som var för stora så jag fick hålla upp dem. Och någon jätteful jacka. Så fick jag gå ut på gatan liksom utan någonting. Så fick jag planka på tåget liksom hem. Ja, det var ingen härlig upplevelse.
Nej. Jag nämnde ju inledningsvis att du var sjukskriven fram till den 12 april. Sjukskrev du dig direkt efter den här händelsen?
Ja, i stort sett ja. Någon vecka efter.
Tycker du att ditt liv i övrigt har påverkats av det här? Drömmer du om mardrömmar eller har du ändrat ditt beteende när du träffar människor?
Ja, nej, men jag är ju generellt skärrad liksom. Och just det här obehaget att det händer liksom. Bara, alltså, där inte, jag har inte sökt mig till något kaos och så uppstår det ett kaos. Så jag hade dagen innan varit och gjort workshops med barn. Liksom, gjort låtar med 10-åringar. Liksom. Och så kom jag in till det här. Liksom, totalt kaos. Och det har varit jäkligt jobbigt. Liksom.
Målsägandet Marcus lämnades inte bara med omfattande fysiska skador, såsom stora blåmärken som satt kvar under lång tid, samt 7 sårskador i huvudet. Han blev också allmänt skärrad och omskakad.
Har det påverkat dig på något annat sätt än fysiskt det här, och i så fall hur?
Alltså jag blev av med min kontorslokal som jag har spenderat 1 år med att renovera.
Jag tänkte vi kommer till den delen. Ja. Jag tänkte mer nu, jag frågade först om det fysiska, nu tänkte jag mer på det psykiska.
Okay.
Om det har påverkat dig i så fall, hur?
Det är klart att det påverkar. Jag har vid något tillfälle tror mig se Michael på stan. Så där. Men ja, det sätts en spår. Jag vet inte vad jag ska säga mer än så. Jag kommer över det, men det har varit jobbigt.
Källarateljén hade Marcus lagt ner mycket tid, omsorg och pengar på att renovera. Och den totalt förstördes. Grannarna i byggnaden blev också så skärrade av den här händelsen att de inte ville att han skulle fortsätta husera i lokalen. Så mitt i återhämtningsprocessen av det här traumat som utspelade sig i den här lokalen så tvingade sig Marcus dit för att flyttstäda.
Så där, så han blev ju kvar med att städa upp i det där också. Fy, hans livsverk liksom.
Vi hör Jacqueline.
Fy fan, vad sorgligt. Men...
Hur klarade han det?
Det gjorde han ju inte. Han bet ihop och målade om att det kanske var en del av processen också.
Jacqueline är idag på rätt väg i livet. Men den här oförutsedda händelsen lämnade henne med ett stort trauma som fortfarande är svårt att hantera.
Nu är ju inte jag... Det har ju tagit ifrån mig också eftersom... Ja, men vissa ställen jag vågar inte gå på. Vågar inte röra mig så fritt som jag gjorde innan. Liksom med risk för att kanske stöta på honom eller... Och vad skulle man göra i en sån situation? Och, det är lite tidigt än. Så att det har ju blivit att jag har backat ut ur mitt eget space. Istället för tvärtom. Så är det jag som har dragit härifrån nu. Det är ju inte bara på grund av det, men... ja, det är som när en mobbare... Eller när en person som blir mobbad måste byta skola, liksom. Och så få taskmörterna stanna kvar i klassen. Nej, det är inte rättvist.
Jacqueline återgick till sin vardag i arbetskooperativet i Södertälje med ett goda resultat. Hon flyttade senare till ett annat boende utanför Gävle, där hon började fokusera mer på sin konst, men också på sina hästar.
En kvinna och hennes dotter som har 3 islandshästar som jag kom i kontakt med. Och så har vi liksom bara... Skulle hästen som jag tar hand om mest, eller som jag rider då... hon skulle egentligen iväg på foder, men nu vet jag att vi har lärt känna varandra i 1,5 månad, så behåller hon henne för mig. Och nu vill jag börja gråta. Och det är så himla tacksam för. Och sen har jag också kommit till ett ställe så att det är fint. Där jag är trygg för att jobba personal där på natten. Och jag blir liksom myndigförklarad igen. Och jag har bott där i 65 dagar. Och det är första gången jag är inne i Stockholm efter det. Så det är också ganska känslomässigt. För Stockholm är så brännmärkt för mig liksom.
Det fanns en tanke bakom skapandet av dockteatern i papier-maché, föreställandes ett Disney-slott. Inte bara fungerade den som ett arbetsprov till en konstskola Jacqueline idag kommit in på. Skapandet av ett sånt förtrollande och oskuldsfullt konstverk bröt upp vardagens mörker och fick Jacqueline att bejaka lekfullheten i livet.
Att bygga ett slott inifrån och ut som i den här soslägenheten, liksom, det blir så en himla fin kontrast. Och det blir väldigt symboliskt också. Och det gör att jag kan liksom ta på att jag också mår bättre idag. Och det är kul att visa för folk att hitta på haken. Det jag är jättenöjd med det. Liksom. Men jag har papiermaskerat mig till fan fördärv. Men det är värt det. Och det kan låta kanske lite barnsligt så, men det... Ja, det är väldigt, väldigt fint. Och ja, sen så ska jag väl så småningom liksom... Men jag är på det. Jag har liksom hittat vilken riktning jag vill i livet. Och det är väl det som är det viktigaste. Och sen att jag har varit lite skit på vägen. Mm. Det är vad det är. Mm.
Du har lyssnat på Rättegångspodden om skräcken i källarateljén. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Before it all let us clear.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.